oss vädja. Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar att det vi gör och säger alltid kan behaga dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den heliga Ande lever och råder från evighet till evighet.
Läsning ur första Samuelsboken. Saul tog med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Sif-öknen för att leta efter David. På natten gick David och Avishai bort till Herren. Där låg Saul och sov längst inne i lägret, med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg runt omkring honom. Då sade Avishai till David: Gud har idag utlämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet. Jag kan göra det med en enda stöt. Men David svarade: Nej, du får inte dräpa honom. Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde? David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud, och så gick de därifrån. Ingen såg dem. Ingen märkte något. Ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djupt dvala. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig högst uppe på berget, på stort avstånd från lägret. Och David ropade till Saul: Här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren ska löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade att bära hand på Herrens smorde. Så lyder Herrens ord.
Nådig och barmhärtig är Herren. Nådig och barmhärtig är Herren. Lova Herren min själ, allt som finns i mig, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Nådig och barmhärtig är Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Nådig och barmhärtig är Herren. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han handlar inte med oss efter våra synder, och veder gäller oss inte efter våra missgärningar. Nådig och barmhärtig är Herren. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Nådig och barmhärtig
läsning ur Paulus första brev till korintierna. Så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. Vid den tiden sade Jesus: till er som vill lyssna säger jag, älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er, också syndare älskar dem som visar en kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er, också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka, också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor, och ni ska bli den högste söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, hackat, skakat och rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Så lyder Herrens evangelium. Kära församling, skillnaden mellan ideal och verklighet är ett problem för den kristna gemenskapen i alla tider och förmodligen för varje slags gemenskap. Just nu under de här dagarna har påven Franciscus kallat till en biskopssynod i Vatikanen om de fruktansvärda sexuella övergreppen i kyrkan. När man tänker på de här frågorna och problemen så ser man ju genast att det finns en enorm skillnad mellan ideal och verklighet. Ja, skillnaden är så stor så att det närmast blir absurt. När vi lyssnar till Jesu ord i dagens evangelium så påminns vi återigen om hur höga de ideal är som Jesus vill att vi ska ha som förebild för vårt liv. Ibland sägs det att skillnaden mellan katoliker och protestanter det är att katolikerna har höga moraliska ideal men lever ganska slappt i praktiken. Medan protestanterna liksom anpassar idealen men lever ganska strängt i verkligheten. Kanske ligger det någon skillnad där mellan katoliker och protestanter. I vart fall är frågan om förhållandet mellan ideal och verklighet någonting som är viktigt att fundera på för oss, för kyrkan i alla tider. Frågan inställer sig helt naturligt med tanke på den evangelietext som vi just har lyssnat till. Det så kallade fälttalet i Lukas evangeliet. Det är en slags parallell till bergspredikan i Matteus evangeliet. Idealen som Jesus ställer upp är höga. Älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Ta något det som är ditt, kräv det inte tillbaka. De här idealen, de är så höga så att man kan fundera på om de överhuvudtaget är möjliga att förverkliga. I svensk skolundervisning brukade man förr, och då får vi gå tillbaka sådär 100 år, då brukade man ta bergspredikan som utgångspunkt för undervisningen i kristendom. På det sättet kom kristen tro i vårt land att på ett ensidigt sätt uppfattas i första hand som en fråga om att leva ett moraliskt fulländat liv. Att vara en kristen, det innebar så att säga att vara strängt moralisk, kanske till och med att vara moralist. Bergspredikans höga ideal, det ledde till att kristendomen uppfattades som någon tung börda att släpa på, snarare än som ett befriande budskap om fullödigt liv. Å andra sidan kommer man ju naturligtvis inte ifrån att tron och livet måste hänga ihop på något sätt. Det är både liv och lära. Samtidigt är det någonting som har gått snett när man förstår Jesu undervisning på ett moraliserande sätt. Den förståelsen av tron passar inte ihop med Jesus själv. Jesus är ingen moralist. Det är bara att titta på hur han själv lever. Jesus, han verkar trivas väldigt bra bland de som inte är så präktiga. Han besöker och gärna tillsammans med syndarna. Om det finns några som Jesus har svår med så är det väl snarast just moralisterna. De här som tror sig vara präktiga. Så hur går då allt det här ihop? Till sist kommer man inte ifrån att det är Jesus själv som formulerar de här höga idealen. Jag tror att den avgörande punkten det är att Jesus med sina ideal skildrar livet i Guds rike. Man skulle också kunna säga att de här höga idealen, de är en slags självporträtt av Jesus. Idealen är så höga därför att de återspeglar livet i himlen. Jesus antyder faktiskt själv att det är så när han säger: var fullkomliga så som er fader är i himlen är fullkomlig. Alltså det Jesus tecknar, det livet i himlen. Att sträva efter fullkomlighet är naturligtvis gott och riktigt. Men sker det utifrån felaktiga förutsättningar så kan det till och med gå käpprätt åt skogen. Det är samma slags problem som vi känner igen från de inomvärldsliga utopierna. Tänk på de stora politiska utopierna under 1900-talet. De ledde till katastrofer. Så försöken att tvinga fram paradiset på jorden, det slutar i allmänhet i sin raka motsats. Paradiset har mycket mer med gåva att göra än med lagar och moralism. Det här som skillnaden mellan Guds rike och våra mänskliga utopier visar sig. Inomvärldsliga utopier, de bygger på mänsklig ansträngning, medan Guds rike är en gåva. När man hör de här höga idealen som Jesus ställer upp, då kan man först bli modlös, nedslagen, det där klarar jag aldrig. Men den erfarenheten är liksom bara första steget till en mycket mer grundläggande insikt. Och det är att livet i Guds rike i första hand är en gåva, en delaktighet i Guds eget liv. Livet i sin fulländning är nåd. Men nåden är inte billig. Och det är det som är kruxet. Nåden är nåd, men den är inte billig. Nåden kräver vår samverkan. Meningen är nämligen att vi ska förvandlas av nåden. Att vi ska börja växa från vår räddhågade egoism till delaktigheten i Guds liv. Och den växtprocessen, den börjar redan här och nu. Men den fullkomnas aldrig i världen. Utopin blir aldrig verklighet i världen. Fullkomligheten i Guds rike, den är inte frukten av några lagar eller moraliska förmaningar. Den blir en verklighet först när människan öppnar sitt hjärta i längtan och fascination över den skönhet, godhet och fullkomlighet som strålar fram från Gud själv. Det är först då vi kan befrias ur vår självupptagenhet, eftersom vi har börjat leva ur en källa som är så mycket härligare och djupare än den vi kan skapa själva. Ni vet, när helgonen tågar in i Guds rike så kommer de inte att kräva sin rätt. Ni vet, nu har vi levt så här fullkomligt, nu ska vi ha våra rättigheter. Det är inte så det kommer att gå till. Det är till och med så att inget av helgonen kommer ens på tanken att kräva rättvisa. De låter sig istället fascineras av sin längtan efter den fullkomliga godhet och kärlek som de har fått en aning om i detta liv och som de möter i fulländningen hos Gud. Den här förvandlingen som vi ser hos helgonen, den kan givetvis ske på många olika sätt. Man behöver bara tänka på helgonen, hur olika de är sinsemellan. Så hur det konkret går till i livet, i den enskildes liv, det ser naturligtvis ut på många olika sätt. Tänk på tullindrivaren Sackeus i Jeriko. Han var väldigt rik. Och det berodde på att han hade pressat ut pengar från folk. Han var tullindrivare. Och han hade passat på att med tvångsmedel fylla sina egna fickor. Men han hade hört talas om Jesus. Och när Jesus kommer till Jeriko, ja, då när Sackeus står där öga mot öga med Jesus, då är det som att Sackeus försvarsmekanismer, de faller av honom av ren fascination och längtan. Och utan att Jesus har krävt någonting alls av honom, förutom att han skulle bjuda honom på middag, förklarar Sackeus på stående fot: hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga, och har jag råkat pressa ut pengar från någon så ska de få fyra gånger igen. Så fyra gånger så mycket tillbaka. Det är faktiskt riktigt generöst. Och den där generositeten, den kommer inte av att Zacchaeus hade övat sig i helgelse, utan av att han blir helt enkelt knockad av den godhet som han möter hos Jesus. Och Jesus bara kan förklara, ja, idag har räddningen nått detta hus. Så förvandlingen kommer av mötet med den fullkomliga godheten. Och då behöver man inte längre leva utifrån någonting annat. Och det allra finaste exemplet på det här, det är hur nåden verkar i människan. Det ser vi hos jungfru Maria. Så snart hon börjar ana vidden av det underbara verk som Gud har kallat henne till, så svarar hon genast: må det ske med mig som du har sagt. Och det är värt att fundera över vem det är som gör vad här. Förhållandet mellan aktivitet och passivitet är här väldigt intressant. Må det ske med mig som du har sagt. Det vill säga, det är Marias beslut. Hon säger sitt ja till Guds vilja. Men det är Gud som gör det hela. Hade Maria svarat, ja, det där ska jag väl klara av, då hade det hela varit ett stort missförstånd. Liksom, det är inte, och så är det i våra liv också. När vi svarar, ja, det där klarar jag väl av, då blir det fel. Men om jag kan svara, ja, må det ske med mig som du har sagt, då samverkar vi med nåden och vi kan förvandlas. Guds nåd ska mer och mer få genomstråla oss, förvandla oss från syndare till helgon. Precis som hos Zacchaeus i Jeriko. Kyrkan är inte en kulturförening för normalt anständigt folk. Kyrkan är en gemenskap av helgon och syndare. Ja, kyrkan är närmast som en slags sjukhus där vi alla blir behandlade för olika varianter av en och samma bristsjukdom. Nämligen bristen på delaktighet av Guds liv. Så vi ska ta emot livet, och det är det som är medicinen. Därför finns det heller i kyrkans gemenskap ingen plats för idén att sänka idealen till en mindre ambitiös nivå. Målet är ju att folk ska bli fullt friska, inte bara så där lite lagom halvkrassliga. Men medicinen, den kommer liksom mannat från ovan. Precis som till Israels folk under vandringen genom öknen. Så låt oss därför tacka Gud och ta emot hans gåva av liv. Låt oss fira eukaristi, tacksägelsen för livets gåva. Den gåva som förvandlar oss till likhet med honom, till vars avbild och gemenskap vi har blivit skapade. Amen.